Amen. Som ni ser så har vi ju hunnit komma en bit nu i våran vandring genom Bibeln och genom Nya Testamentet. Vi har gått igenom evangelierna och nästan hela apostlagärningarna. Jag kommer att röra mig lite där idag. Och vi har kommit fram till en av de här stora klumparna. Till aposteln Paulus. Det är så att om du precis liksom i början av din bibelläsning, du är inte så ganska nyss har börjat intressera dig för det här, så kommer du kommer liksom inte komma förbi den här killen. Du kommer att möta honom. Han är en av dem som förutom Jesus är bäst dokumenterad i Nya Testamentet. Han är lite som Nya Testamentets David på det sättet. Att hans liv finns, mycket av hans liv och hans verksamhet finns dokumenterad i apostlagärningarna. Vi har också väldigt mycket av hans egna tankar, hans egna ord i breven som han har skrivit till olika församlingar. Så han är en ganska stor och viktig person på det sättet när vi ska gå igenom Nya Testamentet. Så därför kommer vi att ägna 3 söndagar åt att tala om Paulus nu. Och jag har glädjen att få börja tala om aposteln Paulus. Jesaja i Gamla Testamentet, en av de största profeterna, eller åtminstone som har den största skriften i Gamla Testamentet. I början av hans bok så beskriver han hur han möter Gud. Jesaja kapitel 6. Han möter Gud. Han förfäras över sin egen orenhet. Han blir renad av Gud. Och så ser han Gud blicka ut över världen och ställa frågan: vem ska jag sända? Vem ska vara vår budbärare? Och Jesaja svarar: här är jag, sänd mig. Den här situationen är någonting som är ytterst aktuellt för oss. Det är bland annat därför vi behöver tala om Paulus. Därför att i vårt land just nu så har vi ett ökande antal människor mycket närmare oss än vi tror, som inte har en aning om något av det vi har talat om under den här tiden. Som inte har en aning om vem Jesus är. Som inte har en aning om vad Gud har gjort för oss och vad han gör i vår värld idag. Det finns människor nära oss som inte har en aning. Och den här frågan hänger i luften. Vem ska jag sända? Vem ska vara min budbärare? Och jag vill, när vi nu går in och ska börja titta på Paulus, så skulle jag vilja ge en liten extra tråd till dig som sitter här och säger, eller sitter och tänker, att det är inte jag du ska sända. Inte för att jag inte vill, men du som brottas med de här frågorna, som känner att jag är inget lämpligt vittne för Jesus. Jag kan inte tala övertygande. Mitt liv är inte ett trovärdigt vittnesbörd för det som jag skulle vilja förmedla. Det finns andra jag skulle vilja peka på. Det finns andra som är bättre exempel. Det finns andra som är lämpligare vittnen. Jag skulle bara vilja ge en liten extra tråd att hålla i. Följ med lite extra om du brottas med de här frågorna. För Paulus, om han var något, så var han ett vittne för Kristus. Och alla som någon gång har haft svårt med de här sakerna möter ofta den här Paulus som en måttstock som är omöjlig att jämföra sig med. Han är liksom den stora missionären, den stora aposteln. Och jag skulle vilja ställa frågan: vad är det som gör honom lämplig att vittna om Jesus? Så vi tar med oss den tanken och den frågan lite grann. Saul, alltså Paulus, började ju inte sitt liv som den stora aposteln Paulus. Hans judiska namn är Saul. Vi kan gå till nästa bild. Saul från Tarsos. Paulus var hans romerska namn. Men det här var hans hebreiska namn. Han var född i en stad i Kilikien som ligger på gränsen mellan Turkiet och Syrien. ganska stor stad, en 500 000 invånare ungefär, människor från hela världen. Han mötte, det var en stor universitetsstad. Han mötte förmodligen ganska tidigt både grekisk filosofi och romerska tankar och så där. Det finns spår av det sen. Man förstår att han har koll på de här sakerna. Han skickades till Jerusalem för att få en hög utbildning under Gamaliel, som var en ansedd skriftlärare. Han var medlem av Stora rådet, och han hade själv varit lärjunge till Hillel, som var en av de största fariseiska rabbinerna egentligen genom tiderna. Hans tankar påverkar fortfarande den moderna judendomen ganska kraftigt. Så att Gamaliel var en högt ansedd person, och den här Saul satt vid hans fötter och räknades som hans lärjunge. Så han hade en ganska gott anseende. Han hade fått en bra start på sitt akademiska liv, så att säga. Men under tiden i Jerusalem så händer det saker inom honom och med honom. Den växande kristna rörelsen börjar bli tydligare och tydligare. Och det kommer fram till en punkt som blir avgörande för Saul och som får hans liv att ta en ny vändning. Vi tar nästa bild. Han blir vittne till ett brutalt mord. I Apostlagärningarna kapitel 6 och 7 framförallt så beskrivs det här. En man fylld av anden, han var utsedd som en av de första diakonerna som utförde stora saker och talade kraftfullt om Jesus. Ställs inför rätta, håller ett brinnande, icke-sökarvänligt predikotal där han anklagar Israel för att ha oomskurna hjärtan, och han vittnar om Jesus på ett ganska odiplomatiskt sätt. Folket blir rasande så de skär tänder, kastar sig över honom och misshandlar honom och släpar ut honom ur staden och kastar stenar på honom tills han är död. Och när de gör det så lägger de sina mantlar framför fötterna på en ung man som heter Saul, står det. Det var denna Saul från Tarsus. Han såg det här. Alla som någon gång har sett eller varit i närheten av en uppretad folkhop vet att det är ingen mysig sak att se. Alltså, då pratar vi mer om, det är inte bara liksom när vi förlorar ishockey, utan det här, alltså när människor går så långt in i det här blinda raseriet att det inte finns några gränser. Och när de ger sig på en enskild människa, misshandlar honom och slår ihjäl honom, alltså det skulle vara en traumatisk upplevelse för vilken normal människa som helst. Men för Saul är det inte det. Det står att Saul tyckte att det som hände var riktigt. Det var någonting gott i hans ögon. Och den här händelsen tänder en eld inom honom. Efter det här så startar en svår förföljelse mot de kristna i Jerusalem. Många måste fly. Och Saul själv tar ledningen i det här. Han går, som det står, från hus till hus. Han tränger in i hus efter hus och släpar ut män och kvinnor för att kasta dem i fängelse. Och han är så fylld av hat emot den här rörelsen, mot de här människorna, att det finns liksom inget stopp för det. När han har gått igenom Jerusalem så är han inte nöjd. Utan han går till överste prästerna. Alltså han är ju inte bara meddragen i en allmän missnöje så här, utan han tar initiativ. Han är proaktiv. Han går till överste prästerna och ber att få ett mandat att få göra samma sak i Damaskus, som är en av de största städerna i diasporan. Att be sig dit och söka rätt på alla han kan hitta som tillhör vägen, för att fängsla dem, ta dem till Jerusalem för att de ska få sitt straff, som han säger. Det står att han rasade av modlust emot Herrens lärjungar. Och jag tror att det är viktigt att ta med sig det här liksom när vi går in i det som kommer senare. För att Paulus, alltså Saul från Tarsus, var ingen sökare. Ska vi ha klart för oss. Han var liksom inte den här kandidaten. Han är inte den man skulle ringa till för att bjuda in till en alfakurs, för att sitta och jobba med tronsfrågor. Liksom. Eller han var liksom inte en sån som prenumererar på Credos tidningar om goda skäl till kristen tro. Han var inte intresserad av att lära känna Jesus. Han var inte intresserad av att förstå mer om den här gruppen. Han var inte ens någon sån här diplomatisk... vad heter det? Agnostiker. Som säger att ja, vi kan ju inte riktigt veta. Du har din tro och jag har min tro. Och sådär. Eller en upplyst skeptiker. Sån här som vi kan möta ibland. När vi, alltså sådana som kan höra det vi säger. Men nej, jag tror inte riktigt på det där. Liksom. Sådana människor är svåra att hantera ibland. Men det här är en människa som rasar av modlust emot kyrkan. Han är ingen sökare. Om vi tar med oss det så går vi till nästa bild. Vi ska titta på vad det är som händer med honom. När han beger sig ut på den här resan till Damaskus. Det står i Apostlagärningarna kapitel 9. Vi läser ifrån vers 3 står det där. Ja, men då gör vi det. Den tredje versen. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken ifrån himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han svarade: Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Vi kan fortsätta egentligen. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men de såg ingen. Och Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna så kunde han inte se. De tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. Det här är alltså det här är en livskris. En akut livskris. Det här är en man som har ivrat och kämpat oerhört. Och så händer det absolut värsta som skulle kunna hända honom. Han får möta den som de andra har hävdat lever. Den som han vet är död och som de säger att han är uppstånden, att han lever, och han säger att det är lögn, och så har han arbetat. Han har sett till att människor som bekände detta hamnat i fängelse, blivit dödade, och nu står han framför honom och säger: Det är jag. Som jag sa, Paulus var ingen sökare. Han ville inte det här mötet. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det, för att ibland så ser vi på Gud på det här sättet, om vi tar nästa bild. Så. Ni behöver inte tänka så mycket på texten, för den är mest lite kul. Men vi ser honom som en Tyrannosaurus rex heter det. En stor skräcködla. Nej, vi kanske inte tänker på Gud som ett köttätande monster. Men poängen är att det här är en ödla som har en oerhörd kraft. Men väldigt korta armar. Och på det sättet, utan att vi egentligen har erkänt det för oss själva, så ser vi ofta på Gud så. Någon med oerhörd kraft, men med väldigt korta armar. Det är som att människor måste komma riktigt nära honom för att han ska kunna nå dem. Vi tänker att människor, det är de som liksom börjar att närma sig Gud förr eller senare. Och när de kommer tillräckligt nära så kan Gud nå dem. Och det kan även gälla oss själva ibland. Vi tänker liksom att jag har kommit längre och längre bort ifrån min Gud. Så han kan inte nå mig längre. Men det som sker med Paulus på Damaskusvägen är någonting helt annat. Det visar någonting väldigt viktigt. I Jesaja 59:1. Det är en sån här söndagsskolevers som är bra att kunna memorera. Det står där: Herrens arm är inte för kort för att rädda. Det står lite olika översättningar. På något ställe står det att Herrens arm är inte för svag. Den grundtexten så står det att hans arm är inte för kort för att rädda. Jag tror att andemeningen är densamma. Men det är viktigt att komma ihåg det här. Det är en vers som är väl värd att memorera och komma ihåg. Herrens arm är inte för kort för att rädda någon. Idag, det här datumet, 25 februari 2018, så finns det människor på våran jord som gör det som Paulus gjorde. Som tränger in i hus efter hus och släpar ut män och kvinnor för att de bekänner sig till Jesus. Vi hör rapporter om det. Och vi tycker det är fruktansvärt. Men vi vågar också be för dem. Vi vågar tro för dem, därför vi vet att Herrens arm är inte för kort för att rädda någon. Kunde han rädda Saul från Tarsus och bruka honom, så finns det ingen gräns för vad han kan göra. När Saul ligger där, utslagen och blind, efter att ha mött Jesus, så är han hjälplös. Han får hjälp av sina reskamrater in i staden. Han fastar i 3 dagar. Och att det här, att Paulus var den här mördaren, är tydligt av vad som händer sen också. Därför att i den här staden, i Damaskus, så finns det en man som heter Ananias. Och Herren kommer till honom, talar om för honom och säger att du ska gå till Raka gatan. Du ska gå in i Judas hus som är där. Och så ska du gå in och fråga efter en man som heter Saul från Tarsus. Han ber, säger Gud. Och han har sett i en syn att det ska komma en man som heter Ananias som ska lägga händerna på honom så att han ska få synen åter. Alltså Gud kommer och säger, du ska få en adress av mig. Du ska gå och träffa en kille som heter Saul från Tarsus. Det är lugnt, jag har talat om att du kommer. Så att det, liksom, jag har anmält dig, du bara anmäler dig i receptionen så kommer de att visa in dig. Och Ananias argumenterar emot. Det säger någonting om Paulus rykte. Alltså när du får en sån här specifik instruktion som tveklöst är från Gud och du argumenterar emot, då betyder det att det är någonting ganska kraftigt. Han säger nej. Alltså, är du säker på att det här är den killen du vill ha? Saul ifrån Tarsus. Jag har hört talas om honom. Jag har hört om allt ont han har gjort och jag vet varför han är här i stan. Du är, nog inte, är du helt hundra på att det är Saul? Jag känner en kille som heter Raul. Fin kille. Bra sångröst från Vännäs. Det gillar jag. Det kan vi ta. Men inte så säker på den här killen. Men Gud säger åt honom, gå. Jag har utvalt honom till mitt verktyg, till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namn. Den texten som vi läste i inledningen till gudstjänsten här är Paulus egen återgivning av det som han i flera tillfällen återkommer han till det här. Och när det gäller hans uppgift, hans kallelse, så är det här en otroligt vacker text egentligen. Ifrån Galaterbrevet, vi kan gå till, jag tror att jag har adressen där. Där, vi läser de 2 verserna. Galaterbrevet 1, 15 och 16. Så säger han har ju berättat om vem han var innan. Och så säger han, men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Jag vill dröja kvar lite grann vid de här 2 verserna. Därför att det är en fantastiskt vacker bild av vad det innebär att vittna om Jesus. Det ordet som används här, det står att Gud beslöt att uppenbara sin son. Det är ett ord i grekiskan som är kopplat till glädje. Det finns flera ord för att bestämma och besluta saker. Men just det här ordet är kopplat till glädje. Det är det ordet som används i Jesu dop. När fadern säger, detta är min älskade son, i honom har jag mitt behag. Det är det ordet som Paulus använder i andra Korinthierbrevet 12 och 10 när han säger, jag gläder mig över svaghet och förolämpningar och svårigheter. Alltså, det är ett ord som är kopplat till glädje. Alltså, Gud är glad över det som händer med Paulus. Jag tror det är viktigt att komma ihåg. Därför att han var en fiende. Och det som händer på Damaskusvägen är att han blir totalt krossad. Och man kan känna att det var det som var syftet med det hela. Att Gud skulle nedgöra sina fiender. Men det är det inte. Utan Gud är glad. Han har ett behag i det som sker. Alltså den morgonen när Saul sadlar hästen och slipar svärdet. Och samlar ihop sina soldater och säger nu ska vi ge dem. Så är Gud alldeles spänd. Det är som att han har ett litet barn som har köpt en present till sina föräldrar. Och inte kan bärga sig förrän de har öppnat den. Jag har en överraskning åt dig. Den här dagen kommer inte att gå som du tror, Saul. Idag blir du min. Idag ska jag uppenbara min son för dig. Och ditt liv kommer aldrig att bli detsamma igen. Alltså det här är glädje. Himlen jublade den dagen när de red ut ifrån Jerusalem. Och ska man översätta den här texten ordagrant så kan man också översätta den med att det behagade Gud att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Vad var det som gjorde Saul från Tarsus lämplig som vittne för Gud? Vad är det som gör mig olämplig? Eller dig olämplig om du tror att du är det? Vem är då bättre lämpad att vittna om Gud idag? Om vi tittar på vem Saul är. Sebbe Stax, skulle man kunna säga. Jackie Arklöv. Skulle kunna vara en lysande kandidat. Abu Bakr al-Baghdadi som leder IS. Om kriteriet är att Herrens arm är inte för kort för att rädda. Och kriteriet är att det behagade honom att uppenbara sin son i honom. Vem är då lämplig? Det finns saker ibland som man känner att man skulle vilja fråga Gud. I slutet av sitt liv när man får möta honom ansikte mot ansikte. Och den här veckan särskilt så har jag haft en fråga som jag skulle vilja ställa honom. När jag står inför Gud i härlighet, mitt liv på jorden är över, så skulle jag vilja fråga honom. För vems skull, Herre? För vems skull lät du det här ske med mig? För vems skull fick jag lära känna dig? För vems skull fick jag lära känna ditt ord? Vem var det du ville nå när du gjorde detta med mig? Om det är en enda människa så räcker det. Om han svarar att den 13 augusti 2018 satt du på ett tåg. Och bredvid dig satt en man ifrån Polsboda. Och du kände honom inte. Du hade ingen aning om det just då. Men det var för hans skull. Det behagade mig att uppenbara min son i dig för att han skulle få veta. Om jag får det svaret, då går jag in i evigheten med jubel. Därför vi vet inte för vem skull som vi har fått möta honom, som han har lagt ner detta i oss. Vi vet inte, varje ny människa, varje sammanhang vi möter, varje gammal människa vi redan känner. Vi vet inte vem Gud vill nå genom oss. Men vi vet att det behagar honom att uppenbara sin son i oss. Därför att världen måste få veta. Jag tror att ett skäl till att vi kan ha svårt med självförtroendet på den här punkten, och särskilt när vi ser på Paulus, det är att vi ofta tror att han liksom redan från början var ju rätt bra redan innan. Att vi tänker att det som hände på Damaskusvägen med honom, det var egentligen inte en så stor grej. Han hade ju redan motorn och hjulen och ratten var redan där. Han behövde bara en ny riktning, så att säga. Han Han kämpade redan för Israels Gud. Han behövde bara lägga till Jesus som lite glasyr på kakan längst upp. Liksom. Men det är inte Paulus förståelse av vad som hände honom. Det är inte så han ser på det. När han själv i slutet av sitt liv, eller långt, långt senare, berättar om det som hände då, så får vi en helt annan förståelse, en helt annan bild än det. Alltså Saul var en ung man med ambitioner. Han hade allt förspänt, han hade en god utbildning, han hade gott anseende, han hade kopplingar till Stora rådet, han var tjenis med överste prästerna, han var fortfarande ung, han var på väg uppåt i livet när han mötte Jesus. Och det här fullständigt sopade undan fötterna för honom. Inte så att allt det där, alltså det var, poängen var inte att det stals ifrån honom. Utan så som han beskriver det senare. Vi kan gå till nästa, i den första texten här från Filipperbrevet. Kapitel 3. Från verserna 7 och 8. Så säger Paulus: men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus. Allt han hade kämpat för, allt som han hade värderat, allt som var hans liv i hans, så som han förstod det, bleknade bort totalt i mötet med den uppståndne Jesus. Det var ingen som stal det ifrån honom. Men han såg värdet av det bara smälta bort. När han skriver det här så sitter han fängslad i Rom och väntar på sin rättegång. Och sannolikt så blev han avrättad några år senare enligt traditionen. Och då hade han i mer än 20 år av sitt liv slitit för evangeliet. Han hade misshandlats på gatorna. Han hade piskats offentligt. Han hade hamnat i fängelse flera gånger. Han hade till och med blivit stenad en gång i av en arg folkhop utanför Lystra, står det i Apostlagärningarna 14, om ni vill titta upp det. Hans lärjungar kommer efteråt och lägger händerna på honom och han går, reser sig upp och går tillbaka in i staden och fortsätter att predika. Han fick lida för det här. När anden säger till Ananias att jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namn, så var det ingen lek. Alltså, Paulus får lida mycket för det som hände den dagen. Inte bara så att säga, både i fiendskap från människor och också i fattigdom och hungersnöd. Han får gå länge utan mat ibland och så där. Men det verkar inte bekomma honom. Han ser det inte som att han har blivit rånad av Gud. Utan i samma brev här, den andra texten här, när han skriver till de kristna i Filippi, så skriver han att för mig är livet Kristus och döden en vinning. Så han beskriver, det här visar en människa som, det går inte att ta någonting ifrån honom. Det går inte att beröva honom någonting som han inte redan har gett upp. För mig är livet Kristus och döden är en vinning. Skulle jag dö nu så skulle jag bara fortare få möta honom som jag redan älskar mer än allt annat i världen. Han har fått göra erfarenheten. Alltså det här är ingenting man kan tänka sig fram till. Det här är inte en slags dogm som man ska memorera och försöka tänka att jo, men det här är sant. Det här är sant. Utan det här är någonting som han helt enkelt måste konstatera. För mig så är det så. Det som jag har sett, det som jag har fått, Det jag mötte på Damaskusvägen, det ögonblicket då han gick ifrån Saul, förföljaren, till aposteln Paulus. Han bytte inte namn då, men det kan vara bra ändå att veta. Det var att han såg att livet med Kristus är ett liv som är värt att leva. Och därför är det också ett liv som är värt att mista. Ett liv som är värt att leva är ett liv som är värt att mista. Jag vill lyfta upp det bara nu på slutet, därför att det här är en ökande realitet för fler och fler av våra syskon i världen. De senaste siffrorna från Open Doors, kanske ni har mött redan, säger att var tolfte kristen riskerar allvarlig förföljelse. Alltså var tolfte kristen riskerar fängelse eller döden på grund av sin tro, sin bekännelse till Jesus Kristus. Var tolfte kristen. Det innebär att i våran lilla församling så är det minst 15 av oss som skulle hamna i fängelse eller bli dödad för att vi bekänner Jesus som Herre. 2017 var det värsta året, ett av de värsta åren någonsin när det gäller förföljelsen av kristna. Och samtidigt så finns det siffror som pekar på att kyrkan går framåt. Som pekar på att det är fler människor per dag som tar emot Jesus nu än någonsin tidigare i kyrkans historia. Och majoriteten av dem finns i Afrika och Asien, i några av de områdena där förföljelsen är värst. Alltså det här är inte ett, jag försöker inte säga att förföljelse är någonting bra. Det är en myt. Det måste vi sticka hål på. Vi ska be för vår värld, vi ska be för våra syskon. Men det visar på någonting. Det visar att människor har gjort den här upplevelsen. Det visar att människor har mött en Kristus som får allt annat att blekna bort i jämförelse. Det visar att människor har sett ett liv med honom som är värt att leva och värt att mista. En missionsteolog som jag läste för länge sedan, jag kommer verkligen inte ihåg vem det var, om det var Andrew Kirk eller någon annan, det har jag inte koll på. Så jag ber om ursäkt om du känner igen dig i det här och det var du som skrev det, så säg till. Men han ställde den här frågan: hur stoppar man en man som Paulus? Om man misshandlade honom så tackade han Gud. Om man kastade honom i fängelse så sjöng han lovsånger och omvände sina medfångar och döpte vakterna. Om man sa att vi låter dig leva om du är tyst, så säger han att livet är Kristus. Om man säger att om du inte är tyst så dödar vi dig, så säger han döden är en vinning. Det går inte att stoppa en sån som honom. Hur skulle konsekvenserna se ut för vår värld om vi hade en hel kyrka över världen med den här övertygelsen? Vad skulle hända med vår jord i så fall? Faktum är att jag hävdar att det är precis det som håller på att hända i världen. Och vi är en del av det. Vi är en del av den rörelsen. Det som sker. Men det hänger inte på vittnenas lämplighet. Vi kan gå till sista bilden. Det hänger inte på vår lämplighet. Det hänger på att Herrens arm är inte för kort för att rädda. Det hänger på att det behagar honom att uppenbara sin son i oss för att världen måste få veta. Det hänger på att ett liv med Kristus är ett liv som är värt att leva och värt att mista. Och det är, som jag sa, ingenting som vi kan tänka oss fram till eller bara bestämma oss för. Det här är någonting vi behöver be om. Var villiga att ställa oss upp och säga: Herre, låt det ske med mig. Låt det ske med oss. Gör mig villig att säga att livet är Kristus och döden är en vinning. Vi ber tillsammans. Far, vi är inför dig i förundran inför din nåd. I förundran inför att du är inte för svag för att rädda. Din arm är inte för kort för att nå någon enda av oss. Vi finns här därför att du har nått oss. Därför att du har rört vid oss och kallat på oss. Var vi än befinner oss nu i livet, i relation till uppdraget att låta världen få veta, så ber vi att du ska mana oss fram till den punkten som du lät Paulus, din tjänare, få uppleva. Att vi ska få se hur din härlighet överglänser allt som vi har strävat efter. Allt som vi tycker är något värt. Att vi ska få se en härlighet hos dig som är djupare och större än allt som vi kan tänka oss. Tills det inte finns någonting på vår jord som vi inte är beredda att kasta på sophögen för att vinna dig. Herre, vi ber att du ska göra oss till vittnen. Vi ber att du ska uppenbara din son i oss. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får dela den glädjen som du känner. För att du redan nu låter världen få se din sons ansikte i oss. Herre, vi ber också att du ska föra oss till en punkt där vi vågar ge våra liv till dig helt och fullt. På det sättet att ingenting berövas oss. Men att vi villigt är villiga att ge upp allt för dig. Därför att i dig så äger vi allt. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Välsigna oss i veckan som ligger framför. Och varje dag du låter oss leva på jorden. Som dina vittnen, som dina älskade barn. Tills du hämtar hem oss i din härlighet. I Jesu namn. Amen.